Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Tobias Celedon gästar Landskrona Boys-podden. Jag, Erik Persson, träffade akademichefen för att prata om hur klubben har utvecklat sin ungdomsverksamhet. Tobias Celedon berättar om kaoset som rådde när han kom till klubben och när han hamnade mitt i en storm som utbildningsansvarig i Vasalund. Celedon berättar hur han ser på elitsatsning bland barn och ungdomar och hur klubben jobbar med sina flicklag. Han avslöjar också att P19-spelaren Andy Seinolahu har lämnat från Serie A-klubb och att en mittbackstalang i form av Alec Brandt Erlandsson nyligen besökte Bologna. Tobias Celedon pratar också om varför det inte blev något med Viktor Blixt som nu är i HIF. Det och mycket mer när Landskrona Boys-podden möter Tobias Celedon.
Vi sitter på Boys kansli. Det är måndag.
Mm.
Vad händer en sån här dag för en akademichef?
En sån här måndag. Startar med 9 i morse. Så jag, Mirja Kilic och Simon Kristoffersson hade 9 pass. Jag är ansvarig för målvakterna där. Så vi hade 9 pass i morse. Och sen har vi suttit precis med konferens med Svenska fotbollsförbundet om faktiskt nio till styrkan som söks nu. Sen ska man ner och ragga lite spelare från A-laget till idrottens dag. Så vi har 19 oktober blir det mot Jönköping Södra. Så vi ska på skolbesök. Så vi ska och ragga lite med A-lagsspelarna.
Ska de på skolbesök samma dag?
Nej, inför. Hela veckan nu så kör de skolbesök. Så vi ska bara tvinga ut dem i skolorna på ett bra sätt. Och skit kidsen den matchen den 19 mot J Södra. Och sen har vi lite möten på det eftermiddag. Och sen kanske finnas en träning ikväll. Det blir det. Ja, det är typ så vi måndag ser ut idag.
Är det så från morgon till kväll? Det är så dagarna ser ut i regel?
Ofta. Det är mest möten och planeringstid på dagtid och sen så följer upp träningarna på kvällstid. Så det ser ut ungefär en vanlig dag, en vanlig vecka.
Innan vi drar igång med det absolut gottigaste så börjar vi med en faktaruta.
Mm.
Ålder?
33.
Bor?
Landskrona.
Familj?
I Stockholm. Inte Landskrona.
Tyngsta merit?
Kräftkuppen 96. 7 år gammal.
Nej. Kräftkuppen?
Kräftkuppen. Turnering ute i Sollentuna. Nej, jag vet inte. Så fotbollsspelare är ju kräftkuppen. Första minnet är från första turneringsseger om man var 6-7 år gammal. Vi får ta det som, inte tyngsta merit, men roligaste merit kanske.
Fritidsintresse?
Fotboll.
Inspiratör?
Svår fråga. Nej, ingen kom på just nu så här.
Ditt livs värsta ögonblick?
När i Vasalund var en spelare som dog. Inte på fotbollsplan, men han dog under ett studentfirande. Och rodda med hela den processen och ta hand om en halv förening som förstörde. Och den gruppen och den familjen. Det var nog tyngsta liksom, minnet som man fick ta tag i som man kanske inte var förberedd på.
Ditt livs bästa ögonblick?
Jag får jobba med det jag vill göra varje dag.
Det har gått ett par dygn sedan Landskrona Boys vann med 5-0 mot Division 4-laget Viken i Åmål. Allen Smajic, 15 år, startade. Kamil Jebara, 18 år, startade. Kommer från de egna leden. Vad känner du när du ser tonåringarna ta sådana kliv som de gör just nu?
Men först och främst är det otroligt kul att de tar de stegen. Och någonstans är ett kvitto på att vår verksamhet faktiskt producerar spelare. Jag kan ju tycka att en spelare är hur bra som helst. Men om Billy och Max och Amir inte tycker att de är tillräckligt bra på A-lagsgruppen så är ju inte vår verksamhet tillräckligt bra. Men uppenbarligen så tycker de att spelarna är tillräckligt bra så då gör vi någonting bra i ungdomsverksamheten också. Så det är väldigt kul och sen är det väldigt kul också att Alex Majers var ju kolla på 3 ungdomsmatcher dagen efter. Han är hemma på söndag, jag träffar honom på Landskrona IP, han är kolla på P19 där först och sen så åker jag till Hulkavallen. Då har jag kollat på P6 som på sina kompisar. Så det är ju någonstans en förebild. Jag vet att Camille brukar ner titta på matcher också. Nu bor inte han i Landskrona utan i Lund. Men det är en förebild för de andra också att visa att även om jag är uppe med A-lag och spelar matcher där så kommer också en rötter på något sätt och ändå engagera sig och kolla på ungdomslaget, vilket jag tycker är väldigt kul. Och det är många gläds åt deras framgångar i deras åldersgrupper.
En stor men viktig fråga. Hur mår Boys Academy?
Bra. Vi skulle säga så att jag har sagt på skoj, jag visste hur illa det hade varit hösten 2018 när jag började, så kanske jag inte tagit jobbet. Men vi har gjort en bra resa. Vi ska inte sticka under stol med vissa resultat kanske vi inte är helt nöjda med på våra äldsta åldersgrupper. Vi vill att 17 och 19 ska upp i en division till minst per åldersgrupp. Där har vi inte riktigt nått. 2020 som på grund av corona, men jag tycker att 2021 så har inte varit riktigt där resultatmässigt. Och 2019 var också ett väldigt stökigt år utifrån att vi började bygga om verksamheten då. Men om vi bortser resultatmål så mår vi bra. Vi har många spelare på olika typer av landslagssamlingar. Vi har haft ett gäng spelare som har provspelat utomlands. Vi har nu två nya spelare som ska på regional landslagssamling. Och vi har 9 spelare från ungdomsverksamheten som har fått ett A-lagskontrakt. Så utifrån de parametrarna så tycker vi ser bra ut. Och ser vi på vår basverksamhet så växer den också. Vi har flickverksamhet nu. Det går från 0 till 50 tjejer på 1,5 år. Vi växer. När jag tog över 2018 var vi 170 barn. Nu är vi 250. Jag tror vi är 255. Och vi fortsätter växa. Jag tror vi har en kölista just nu på spelare som kommer in och provspelar oss. Men nästan 40 barn. I olika åldrar såklart. Så det finns ett intresse att börja Landskrona Boys, vilket vi tycker är jättekul.
Om vi bara stannar där med P19-laget. Mm. De är två i sin division 1-serie. Mm. Bra bit från obesegrade Falkenberg. Mm. P17-laget är 11 i sin division 1-serie. Mm. Där möter ni klubbar som Astro, Kullavägen och Laholm. Mm. Hur viktigt är det att ni tar steget upp där till bättre serier?
Jag tycker det är jätteviktigt att kolla P19-serien. Det serien avgörs på 3 matcher mot Falkenberg. Vinner man inte de 3 matcherna så kommer man inte upp. Och sen vinner man resten nästan 2-siffrigt varje match. Så där behöver vi en betydligt bättre matchmiljö. För individen så kan vi absolut hitta en bra matchmiljö för de som är lite bättre eller ligger lite längre fram just när de spelar U21. Men för att liksom höja hela lägstanivån så skulle vi behöva ta ett steg upp ganska snart i den nya Superettan-serien som skapas till nästa år. Så U19. Och egentligen samma sak på U17 också där. Vi spelar med väldigt ung lag i U17. Vi spelar med 1 och 2 år yngre spelare. Eftersom vi har valt att liksom premiera de spelare som ligger långt fram. Och så ska man vinna en serie. Men jag tycker att vi behöver ta steg där, absolut. Resultatmässigt så behöver vi hitta en ny nivå. Det är så att få en bättre matchmiljö varje vecka, men också bli attraktivare med att locka spelare som kanske inte riktigt benägna att röra på sig, som de tycker att deras hemmiljö är minst lika bra i en matchmiljö som det vi kan erbjuda.
Så det är viktigt med resultat även bland junior och ungdomar?
Nej, men absolut. Vi måste någonstans, vi brukar kalla vårt 16, 17, 19 års verksamhet för A-lagsförberedande. Och i A-laget är det resultat. Oavsett hur mycket bild och max bra som prestationer, så måste prestationerna vara tillräckligt bra för att göra resultat. Och då måste man lära sig att resultat faktiskt spelar roll på de åldrarna. Så vi vill upp en division, absolut. Vi vill ha bättre matchmiljö.
Det är ungefär 3 år sedan du kom till klubben.
Mm.
Vad har ni gjort med akademin sen ditt intåg?
Någonstans har vi stärkt vår infrastruktur. Vi har vårt samarbete med gymnasiet gått från 7 till 32 eller 34 elever i dagsläget. Vilket gör att vi kan öka anställningsgraden hos instruktörer. Så att de kan vara med fotboll. Vi har väl skurit bort en massa så här lyxkonsumtion som man hade tidigare. Men vi har vägt egna minibussar och man har pengar på konstiga ersättningsmodeller och så vidare. Till att nu faktiskt se till att det finns material på plan. Det fanns inte ens material i vissa lag 2018. Ledarna köpte själva. Utan nu har alla material och vi ser till så att det finns en god ledartillförsel. Vi har sjukgymnast på akademin som är här 2-3 dagar i veckan. Målvaktstränare som bara jobbar med akademin och en större anställning. Eller fler anställda instruktörer. Eller anställda med arvoderade instruktörer på en årsgrupp. Och vi har höjt kompetensnivån. Vi har väl en kravbild på att man ska ha minst UFA B som ansvarig tränare och gärna högre. Och det är väl det vi lagt resurser på just nu eller de här 3 åren. Och jag tror att det kommer fortsätta bära frukt framöver också.
Vad var det för material som
man hade? Inga bollar, man hade inga västar. Man hade inga koner i vissa lag. Så det var på den nivån 2018 att det var lag träna utan material. Eller hade väldigt lite eller väldigt slitet material.
Med tanke på vad Landskrona Boys är i näringskedjan, hur viktig är akademin?
Väldigt viktig. Vi kommer fortfarande inte ha råd att köpa spelare i den bemärkelse som man kanske gjorde för 10, 15, 20 år sedan. Och har vi den strategin då har vi ska fortsätta vara en majoritetsspelare som är från närområdet, så är ju akademin det första vi tittar på. Och det är väl att det är en fotbollsgrupp vi sitter. Vi har ingen sportchef utan sportrådet här, så att kunna ge exempel på om Bill och Max har scoutat en spelare på som en högerback, så ska vi kunna säga har vi motsvarande högerback i akademin. Det är det viktigaste först och främst. För det är den billigaste lösningen där och då. Sen kanske inte den spelaren på just den positionen är tillräckligt bra i dagsläget. Men kanske nästa gång på nästa position. Om vi ser på Camille Barra. Istället för att vi ska värva en utifrån så har vi en ytterforward i vår egen verksamhet. Eller nästa mittfältare som kanske är lite mer på sikt med Alex Smajic eller William Ondrejka och Alec Brant Erlandsson som mittbackar. Det behöver inte titta så mycket utifrån, utan de kan få växa in i sin roll och sen kunna mantla den positionen och liksom ta vidare sen och kanske ett halvår eller ett år.
Vilka är dina absolut tyngsta arbetsuppgifter?
Tyngsta som är viktigast eller tyngsta som är jobbiga?
Ja, du får gärna ta båda om du vill. Men vi kan börja med, jobbigaste då.
Ja. Nej, men det är något att vi har liksom fått slita väldigt mycket med små resurser väldigt länge. Det är väl kanske varit det tyngsta liksom vi får. Vi ska koka soppa på en spik. Det har varit väldigt länge egentligen. Nu är första gången inför nästa år vi kan börja prata investeringar. Någonstans den skuld vi har haft som har tvungit att tas bort har ju liksom påverkat hela verksamheten. Inte bara att vårt A-lag tränar 16-30 utan även att många ledare gör många saker istället för att lägga liksom fokus på det. De har flera roller i flera grupper eller man ställer upp liksom ideellt på olika sätt där. Det har kanske varit det tyngsta. Man själv har ryckt in flera gånger för att täcka upp liksom de kunskaps... Eller de luckor som finns. Det är kanske det tyngsta, det blir väldigt långa dagar ibland.
Vad kan det vara? Jag vet att du har ryckt in som P15-tränare exempelvis. Ja, ibland grillade korv här i samband med A-lagets match. Nej, är det sådana grejer?
Grillade korv A-lagets match har vi gjort någon gång, men det är ju mer för någon försäsongsmatch. Men det var att hoppa in som ledare P15 till exempel nu, eller hade P17-laget förra året. För att vi hittade inte den kompetens vi eftersträvade. Samma sak där på 9, samma sak där vi hittar inte den kompetens vi eftersträvar till den budget vi har. Och så råkar jag ha den utbildningen och jobba som målvaktstränare i Stockholms fotbollsförbund tidigare, så fick man ta den rollen. Så tycker jag det är sjukt kul att vara på 9, liksom att vara nära verksamheten med de spelare som är väldigt ambitiösa med sin fotboll och på väg att ta steget. Men det blir ju att väldigt många är väldigt mycket. Amir Akilic kör hur mycket som helst också. Han är analytiker, men metodikansvarig, liksom hoppar in på camper. Liksom, det har varit väldigt tungt att be kollegor att jobba ännu mer än vad de redan gör. För att vi inte har råd att göra någonting annat. Det kanske har varit det tyngsta liksom, att göra de här åren. Att förhoppningsvis kan vi vara fler som gör mer spetsiga saker nästa år. Istället för att liksom, vi ser alla dra, eller väldigt få ska dra i många saker.
Och tyngsta, likhetstecken med viktigaste.
Det viktigaste, nej, men det är någonstans att vi skapar en miljö där spelarna tycker att det är attraktivt att spelarna ska ha boys. Och någonstans där spelarna tycker att det är sjukt kul att komma hit och träna fotboll. Det är absolut viktigaste. Jag brukar säga till spelarna att jag är inte här för klubbens skull, jag är här för er skull. Så det skulle jag säga är min viktigaste uppgift, att skapa en bra miljö för spelarna. Men sen om vi pratar lite längre perspektivet, vi vet om att alla kommer inte bli elitfotbollsspelare. Så det är en viktig uppgift där också att alla ledare och även jag själv ser till att spelarna blir goda samhällsmedborgare, som det är så fint. Att de får verktyg att kunna klara sig ute i vuxenlivet i framtiden. Som fotbollsspelare eller elitfotbollsspelare, men även som domare eller liksom bara som en bra anställd på en arbetsplats.
Ja, för just det här med att fostra goda samhällsmedborgare, det sa du när du blev presenterad av klubben i september 2018. Mm. Kan du utveckla det resonemanget? Det är fina ord och lätt att säga det, men hur gör man i praktik?
Ja, men om vi ska göra det väldigt konkret, det är att lära sig komma i tid. Att ha en god arbetsmoral. Att vara en bra kompis. Att ha respekt för andra oavsett vilka åsikter man har. Man kan tycka olika, men vi har respekt för andras åsikter. Det är väl det vi tycker, liksom, att vara en god samhällsmedborgare. Liksom, vi tar några korta, konkreta exempel på att vad vi trycker på hela tiden. Att vi reagerar som ledare om vi tycker att någon använder ett tvivelaktigt språk eller ett tvivelaktigt beteende mot varandra, att vi agerar och trycker på de sakerna direkt för att verka som goda förebilder. Det tycker jag var en god samhällsmedborgare.
Ni håller på att skapa ett mer attraktivt Landskrona Boys både på seniornivå och ungdomsnivå. Hur funkar det när ni lockar spelare till klubben, till akademin?
Mm.
Från ett ungdomslag i en annan klubb till, till ett ungdomslag i Landskrona Boys. Hur funkar en sån process i regel?
Nej, men process funkar väl att vi scoutar spelarna såklart på ett eller annat sätt. Antingen om det är deras hemmiljö eller om det är via någon av de STU-samlingar alltså, som Skåneboll har, alltså distriktssamlingar. Så de har där och sen så har vi en kontakt med föreningen. Och i de flesta fall så är föreningen positiva till att släppa spelarna. Vi håller inte på med att värva spelare bakom ryggen. Det är inte vårt sätt att jobba på oss. Vi har en liten stad där relationer är väldigt viktiga. Så där är vi väldigt tydliga med att vi tar kontakt. Och det är samma sak när spelare tar kontakt med oss. Vi har en sån här intresseformulär på vår hemsida. Allt innan vi bjuder in spelarna till provspel hos oss så har vi ett OK från, eller ett godkännande från lämnande förening. Så att det inte finns några obetalda skulder eller att spelar den föreningen. Det visar sig att spelare har skrivit om spelar en viss förening. Men sen vi kontaktar dem så har de inte alls tillhört den föreningen. Så de tillhört en tredje part och så får man liksom reda ut vad som har hänt där. Så vi är väldigt noggranna med att vi tar ansvar att spelarna inte har någonting i sitt bagage med sin gamla klubb och inte bara bett att spelaren ta kontakt med sin klubb som är kanske kutym nere i Skåne. Att, ja men så säger jag, men jag är okej med min klubb och så har man kanske haft någonting ogjort där som man inte vill berätta för.
Hur upplever du att relationen med andra småklubbar, lokala klubbar här i regionen ser ut?
Ingen har väl missat att vi har vissa föreningar som är kanske inte helt nöjda med hur vi jobbar. Men den absolut största majoriteten är väldigt nöjda. Vi är ute hos en 6 klubbar varje år. En gång på våren, en gång på hösten. Håller träningar där. Klubbarna under restriktionerna har släppt. Har ju liksom fribiljett till våra matcher. Liksom, att kunna skapa den nya boysen. Men vi upplever att relationen har blivit mycket bättre de sista åren. Sen ska vi inte sticka under stol med också att det finns ett förlegat synsätt från många klubbar. Hur man kan skicka spelare till en elitverksamhet. Ser man rent statistiskt liksom. Åldrarna går neråt på de spelare som debuterar Allsvenskan Superettan betydligt mer. Det går inte att komma till en akademi vid 15-16 år och tro att man ska ha en plats i Boys A-trupp eller någon annan akademiverksamhet för den delen om vi ska prata Superettan och Allsvenskan. Det finns ju en myt där man kan gå när man är 16-17. Det gick på om man var skyttalist, men det går inte längre. Ser man på, gjorde en undersökning på EM-trupperna i nu sommar-EM. Snittåldern när de går till en elitverksamhet, högsta eller näst högsta serien, alltså deras A-lag spelar 11,9. Ser ju på våra sista 15 spelare som fått kontrakt under 24 år i Boys, så är snittåldern 12,2 år. Så det blir tydligt och tydligt att man måste gå till en akademiverksamhet tidigt för att ha möjlighet att bli lite fotbollsspelare. Och det är genomgående även på allsvenskan. 15% har inte gått ett akademispår av de svenska allsvenska spelarna i dagsläget. 85% har. Så att gå senare är svårt. Om man har en dröm att bli elitfotbollsspelare i alla fall. Inte omöjligt, men betydligt knepigare.
Det du hänvisade till innan det är att ni har ju haft någon form av offentligt bråk med IK Vorm och funnits en dispyt där. Finns det fler klubbar där ni har en ansträngd relation?
Inte ens en relation, men det är klart för olika åsikter kring vissa saker. Men överlag skulle jag säga att vi har en betydligt bättre relation i dagsläget än vad vintern 2018-2019 när jag började. Det skulle jag säga, men vi har 6 eller 7 skriftliga samarbetsavtal med klubbar i vårt närområde. Och jag tycker vi har en bra relation med den absolut största majoriteten av klubbarna i stan också.
Det sägs att en av spelarna som var bland de första som du kontaktade när du blev akademichef i Boys var Viktor Blixt, nu i HIF, då i Österlen.
Mm.
Stämmer det?
Nej, men det stämmer. Jag ringde Viktor ringde Österlen där först och främst. Men då var han ju skadad. Och då var han skadad ganska länge, men så det rann ut i sanden. Och sen så blev det ingenting från HIF och vi tog brorsan hit istället. Men det stämmer att det var en av de första spelarna jag tog kontakt med då. Han var väldigt ung och spelade redan i Division 2 på den tiden. Så något tips jag fick och ringde på vinst och förlust. Det blev förlust en gång. Jag var med på att han var skadad. Så det stämmer.
Det dröjde ju några år innan han hamnade i HIF den här sommaren. Men hur är det att vara intresserad av en spelare som väljer er största rival?
Nej, jag lägger ingen prestige i det. Jag hade nästan glömt bort honom. Det var ju 3 år sedan inne. Och sen dök han så... Jag trodde det var han vi värvade först, men så visade det storebrorsan. Jag hade faktiskt tappat han helt där och inte följt han efter det överhuvudtaget.
Du var ju i Solna-klubben Vasalund i 10 år.
Ja, men 10 år låter säkert bra. Jag var lite några som spelade och sen lite anställd och lite instruktör. Så 10 år stämmer säkert jättebra.
Du var i Djursholm också deras ungdomsverksamhet.
Jag har varit i Djurgården också.
Vad har du mer på CV:t?
Distriktsförbundet, Stockholms fotbollsförbund med pojkar 00 och kursinstruktör under många år där. Så det är väl det jag har varit. Väldigt många i Vasalund, så det är svårt att göra någonting annat då. Ganska stor förening, liksom i numerären. Hade många uppdrag även där. Så tiden räckte inte så mycket till någonting annat förutom Vasalund där, tänkte jag.
Vilket uppdrag hade du i Djurgården?
Det var ju faktiskt mitt första tränaruppdrag. Så jag var någon typ av lärling och gick bakom någon mer rutinerad. Det var en säsong bara. Djurgården är ju min moderklubb också, så det var en naturlig övergång från spelet till att bli ledande. Så det var väl... Därifrån startade jag egentligen alltihopa med tränarkarriär.
Hur gammal var du då?
16-17.
Hur hamnade du här då? I Landskrona?
Ja, men någonstans kan det ha varit 2017. Så tröttade jag. När man jobbar i föreningslivet så jobbar man ju liksom hela tiden. Det blir väldigt mycket. Så var inne i näringslivet, hade kvar ett uppdrag i både Vasalund och sen Ursholm då. Som instruktör på U21 och U19. Och så satt jag med 2 vänner, Filip Berglund som jobbar i Hammarby nu och sen Linus Malmborg som har spelat i Assyriska och Gävle. Och så satt jag, hur kan man någonstans implementera saker från näringslivet för att göra föreningslivet bättre? Så satt vi och diskuterade under ett halvår, till och från. Och sen sommaren 2018 så annonserade ju faktiskt Boys sin tjänst på Facebook, den rollen jag har idag. Och där Linus Malmö taggade in mig och tänkte, här kan du testa din idé, någonting sånt, skrev han. Och så på den vägen var det egentligen att så här, kanske dags att, efter 2,5 år i näringslivet, att ta sig tillbaka kanske till föreningslivet och liksom implementera de idéerna man hade därifrån. Att man strukturerar upp och gör det effektivare. Så hamnade jag här.
Så du verkade i näringslivet i 2,5 år?
Ja.
I vilken roll?
Först på en startup med en kompis så inom vårdsektorn. Så där och hjälpte han med kommunikation. Jag har en utbildning som kommunikatör i botten. Så hjälpte mig med kommunikation och lite sälj och sen som säljare på ett annat företag därefter.
Jobbar du med fotbollen parallellt då?
Fotboll parallellt, ja. Så jag hade U21 i Vasalund och sen hade U19 i Djursholm under 2018.
Så du har, från att du slutade spela där och du var lärling i Djurgården så har du hela tiden varit med i den svenska fotbollsfamiljen så att säga?
Ja.
Du, som sagt, du blev presenterad av Boys september 2018 och anställningen började väl gälla från 1 januari där.
Mm.
Det var kaos i klubben.
Det var kaos.
Varför hoppade du på tåget?
Jag förstod inte hur mycket kaos det var, tror jag. Men samtidigt var det utifrån det vi hade pratat om innan med mina vänner. Där att hur kan vi strukturera upp en förening på ett modernt sätt? Så det var väl utmaningen. Och det var på den vägen var det. Och tycker någonstans har vi landat lite. Det var ju... Redan första 2019 så har jag aldrig varit i Boys. Det var ju många som sa redan 2019. Och 2020 och 2021 är klart att de sportsliga resultaten på här laget påverkar att det blir lugn och ro. Men det, vi har ju inte haft någon storm överhuvudtaget. Jämfört med hur Boys storm har varit tidigare i alla fall. Så någonstans har vi gjort saker rätt där vi har stabiliserat klubben och kan liksom växa vidare. Vi känns som att vi tar rätt steg hela tiden. Men det var väl utmaningen som lockade. Och sen ska vi inte kunna stå med här nere. Det är nära till många andra fotbollsklubbar här nere också. Göteborg 2 timmar bort. Halmstad 1 timme bort. Malmö 45 minuter bort. Danmark nära. Tyskland nära. Så det är liksom, klart alla har en ambition att någonstans sträva vidare. Och det är även jag att kanske någon framtiden kunna ha en större klubb än Boys som arbetsgivare. Även om jag trivs väldigt, väldigt bra här just nu, så finns det en dröm någonstans att liksom sträva sig vidare. Och då tror jag det är lättare att göra ett bra jobb i en mindre stad än att plaska runt i Stockholms ankdam. Det där är väldigt svårt att ta sig vidare från egentligen.
Har du kunnat implementera dina idéer från anklivet?
Från anklivet? Ja, nej, men absolut.
Eller anklivet, ja.
Nej, anklivet.
Inte ankdammen.
Ankdammen. Nej, men det tycker jag absolut. Alltså, vi har strukturer på det vi gör. Det är klart det behöver förfinas och det behöver förbättras, men vi tänker väl kanske mer på att vara liksom effektiva som förening.
På vilket sätt menar du?
Nej, men att vi lägger pengar på rätt saker. Vi lägger pengar
på bollar exempelvis.
På bollar till exempel. Än att ha tre minibussar som bara kostar pengar. Vi ser till så att vi rätt personal får rätt anställningsgrad och rätt utbildning och kompetensutveckling. Det tycker jag absolut, att någonstans har vi inte så jättemycket pengar så måste vi locka våra ledare med någonting annat. Och det är ju personlig utveckling, så jag tycker absolut att vi har lyckats implementera. Men först och främst liksom att ha ett gemensamt synsätt på vart vi ska någonstans och hur vi gör det. Tror jag absolut viktigaste att implementera det här.
När är det rimligt att börja elitsatsa? Det är en ständig fråga och en debatt. Vad tycker du?
Vad är elitsatsning? Jag måste bryta ner först. Men jag tycker att vill du bli elit, eller har vi möjlighet att bli elitfotbollsspelare? Vi ska vara väldigt tydliga med att jag tror 50 på 10 000 ungefär 10 000 barn har ålderskull på pojksidan. Och 50 av dem blir elitfotbollsspelare. Så någonstans är litet, så det är viktigt att man får en bra utbildning tidigt. Sen behöver inte det betyda att man selekterar, men det måste vara en bra utbildning och vara i en klubb där det finns ett DNA eller en miljö där man liksom är duktig och fostrar elitfotbollsspelare. Och sen vad finns det för nästa steg i klubben? Vi brukar säga att är du en division 4-klubb så blir du division 4-spelare. Det är ju liksom taket. Är du en superettan-klubb så kan du bli superettan-spelare i alla fall. Och en allsvensk klubb så är möjligheten större att bli en allsvensk spelare och kanske bli en professionell fotbollsspelare utomlands. Men jag tror någonstans att vill man bli elitfotbollsspelare så vara en miljö där man kan erbjuda bra faciliteter och en bra miljö, så runt 12-13 år. Absolut senast. Eller så blir det betydligt svårare om man vill bli det. Så där omkring 12-13 ska jag säga.
2013 så fick Vasalund och du som utbildningsansvarig i klubben kritik för att det påstods att ni delade upp femåringar i två lag. Ett sämre och ett bättre. Hur ser du på den situationen idag?
Det var en sån dag när jag var större än Zlatan, brukar jag säga, i media. Jag var på första sidan på text-tv. Det var så kul, men vi tycker...
Var det kul?
Nej, men någon som har blivit satt på kartan. Första sidan på text-tv har inte hänt någon gång, varken innan eller efter det heller. Men vi ska vara väldigt tydliga med också att det var en ganska förvriden debatt.
På vilket sätt?
Nej, men i den mån så att om vi kollar... Vi hade 6 eller 7 lag, kvarterslag. Där vi gav vissa spelare möjlighet på föräldrarnas eget val att vara en egen grupp utifrån ambitionsnivå. Fortfarande föräldralett, så det fanns ingen liksom tränare från föreningssida som drev det. Samma träningstider, samma material, exakt samma förutsättningar, men skillnaden var att de som kommit lite längre fick vara en egen träningsgrupp. Och orsaken till det var att vi märkte att när de var i sina egna träningsgrupper så var ju de tränade mot varandra, de två i den gruppen. Ingen fick nudda boll och de fick nudda väldigt mycket boll. Så gjorde att vi märkte att många barn slutade. De tyckte inte det var kul, för de fick aldrig nudda bollen på en träning. Så testade vi det projektet under 2-3 år och vi märkte att vi växte i barngrupperna. Det är ganska intressant. Och jag var på Island för 3 veckor sedan med SEF.
Svenska elitfotboll.
Ja, Svenska elitfotboll där vi gjorde studiebesök, hur man nivågrupperar. De gjorde exakt samma sak som vi gjorde 2013. Och de märkte att barnkullarna växer också. I princip alla spelar fotboll. Eller 50% tror jag spelar fotboll i varje ålderskull på Island. Sen har de lite andra incitament att det är nära direkt kopplat till skolan och sådana saker. Men de nivågrupperar på varje träning. Så tanken de bedriver nu och är väldigt framgångsrik för dem. För att behålla numerären var någonting vi gjorde 2013 redan. Så den debatten blev ganska snedvriden. För det var ingen elitsatsning överhuvudtaget. Utan det var ett sätt att nivågruppera för att fler barn skulle fortsätta spela fotboll.
Varför reagerar folk så kraftigt tror du?
Vi paketerar nog dåligt och det är en debatt som kan vara svår att vinna sen också. Kanske speciellt i media så kan det vara svårt att vinna en sån debatt. Vi var inte riktigt beredda på den storm som skulle komma. Och sen så var vi inte riktigt tillräckligt skarpa i den kommunikationen utåt heller. För att liksom hantera på ett bra sätt. Men jag tror nog fortfarande på den idén att man ska spela på den nivå man är i. Däremot ska alla spela lika mycket. Och alla ska ha samma förutsättningar i de åldrarna i alla fall.
Men du sa att det har fortsatt, eller ni höll på med detta i 2-3 år.
Precis, jag gick ju i Solna stad och fritidsnämnden in och stoppade och sa att om ni inte lägger ner det här så drar vi in alla era bidrag från en stor klubb på Lund, så är det så mycket bidrag som man skulle bli av med om man hade fortsatt.
Är det aktuellt att implementera liknande idéer i Landskrona Boys, att dela in lag så långt ner i åldrarna?
Nej, vi har aldrig så.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Få i numerären. I Vasalund så hade vi 200 barn per åldersgrupp. På 6-7 olika ålders, alltså så här, områdeslag. Så här är, där funkar det så. Det finns ett underlag. Här finns ett underlag. Här är det viktigt för oss att se till så att så många barn som möjligt som vill spela fotboll ska möjligt göra det. Och det är vår största utmaning. Vi är inte tillräckligt mycket ledare på basverksamheten, alltså 5-12 år. Vi har ju massa barn i kölistan som vi inte får in för att vi inte har tillräckligt med ledare. Sen får vi vrida och vända på hur vår verksamhet ska bli bättre, men vi kommer inte göra någon selektion eller någon uppdelning på vår egen verksamhet innan akademiåldern vid 17 år. Det kommer vi inte göra.
Och det är viktigt att komma ihåg det här att man vill skapa goda samhällsmedborgare och att många får vara med. Att alla får vara med i så pass ung ålder.
Nej, men vi har ett folkhälsouppdrag också. Att aktivera så många barn som möjligt. Sen kommer vi få en utmaning med att grupperna är väldigt spretiga kunskapsmässigt. Vissa börjar senare, vissa börjar tidigt, vissa spelar fotboll varje dag, vissa spelar bara fotboll på träningarna. Det är ju verktyg som vi måste ge våra ledare så att de kan hantera de utmaningar framöver.
Men tog ni det ansvaret i Vasalund? Alltså folkhälsan och att skapa goda samhällsmedborgare?
Ja, tänk om du har 2000 spelare så har du ett folkhälsoperspektiv först och främst. Jag tror att det är 2000 spelare av de var 150 akademin som vi hade där. Så övriga var ju bara ren folkhälsa egentligen. Att bidra med den och liksom skapa ett livslångt intresse till fotbollen. Det var vårt största, liksom, vårt största mål hade i den föreningen. För den absolut största majoriteten där.
Det är ju lätt att komma in på Allen Smajic när man pratar om framtidsmän i Landskrona Boys. 15 år som sagt och redan A-lags debuterat. Hur länge har han elitsatsat?
Han kom till oss sommaren 2019.
Så han inte var då det var en gissning, eller?
Nej, det var sommaren 2019. Midsommar 2019 fick jag samtal att det var ett gäng killar från Vormås som gick över till oss. Så jag hade en hel midsommarafton där jag höll på och försökte få spelarna att stanna kvar i Vormo och spela klart säsongen, men de vägrade. Så jag kommer ihåg rätt väl vilka datum det var. Hela midsommar gick åt och försökte lösa det där så att inte ett helt lag skulle gå från Vormo till oss.
Och Allen Smajic var en av dem?
Allen Smajic var en av dem. Och han var ganska framträdande där. Och sen ska vi väldigt tydliga med en sån spelare, för Allen Smajic är inte en produkt av vilken förening han är i. Det är en produkt av fotbolls-DNA från familjen. Liksom. Det är fotbollsfamilj på ett helt annat sätt. Han hade slagit igenom hos oss, HF, Malmö, oavsett. Sen kanske det går lite snabbare hos oss att med den ekonomi vi har, att vi släpper fram dem snabbare. Men så tydligt med att i alldeles fall så är han inte uppe i alla fall för att han är ung. Han är uppe i alla fall för att han är bra. Men han har slagit igenom i vilken klubb som han än har varit i.
Vad har han för kapacitet?
Jag kan inte sätta någon för stort press på en 15-åring. Men det ser ju onekligen intressant ut. Han spelar U21 och möter ett bra motstånd. Tycker kanske den här Division 4-matchen inte var något riktigt. Eller Division 4-motståndet kanske inte var en bra värdemätare. Men han gör en väldigt bra match mot Mjällby U21. Han gjorde en bra match mot Kalmar U21 också. Sen gjorde en lite svagare match mot Värnamo också U21. Det ska inte sticka en stor med. Liksom, Värnamo kom ett bra lag den matchen också. Då hade han lite tuffare och spelade på ett annat sätt.
Det var diplomatiskt svar.
Ja, nej, men det är mer för allens skull. Jag tror väldigt mycket på honom i alla fall.
Fyra stjärnor, det är vad Boys Akademi har. För de som inte har koll. De här stjärnorna som man kan få när taket är 5. Hur fungerar den processen? Det är från svensk elitfotboll.
Den processen kommer göras om till nästa år.
Okay.
Så vi kommer nog inte ha fyra stjärnor nästa år.
Berätta.
man gör om hela sitt, eller om vi tar från början, man startade för 10 år sedan en utveckling av Tipslit projektet som var att man skulle ge förutsättningar till klubben att anställa tränare, så var det startade 92 och sen blev certifiering för 10 år sedan, blev en fortsättning på det, man skulle se över hela verksamheten, inte bara juniorlaget. Och då har man ett besök där man går igenom liksom styrdokument i klubben och liksom lite vilka nivåer och sen hur många spelar man får fram till elitfotboll, och så finns det en räknesätt att räkna ut att har man spelat i A-landslag gånger antal mål man spelar ungefär med, så får man maxpoäng på 144 poäng. Och sen så räknas det ner beroende på vilken nivå man är, ner till division 1 nivå som ger typ 4 poäng per säsong och sen 2 poäng per säsong. Så det är väl där vi har varit, och boys har liksom på att spela meriten på ganska så här, gamla meriter. Mycket Jonas Olsson och bröderna Farnerud har varit med tidigare som har genererat väldigt mycket höga poäng. Sen hade man ju många år där man inte genererade så mycket spelare till professionell fotboll överhuvudtaget. Så det är väl så det ser ut. Så infrastrukturpoängen, vi kollar liksom tränartäthet, tränarutbildningar, specialistroll och så vidare. Där har vi ökat sen jag kom hit i poäng. Men vi legat stilla ungefär på de poängen vi har på elitfotbollsspelare som faktiskt är professionella spelare. Men till nästa år så görs skalan om. Det blir en 7-gradig skala istället för en 5-gradig skala. Alla klubbar i SEF-familjen eller Tipselit eller så kallad certifieringsfamiljen bävar. För ingen kommer kvar sina stjärnor. Vi har pratat om vi kan nå 3 stjärnor så ska vi vara nöjda. Vi kanske siktar på 4. Men om vi pratar med större klubbar i fotbollssverige så säger de att vi kommer gå för 5. SEF själva säger att ingen klubb ska nå 7 första året. Och det gör man någonstans för att det har varit en inflation på 5 stjärniga klubbar. Så man stramar åt hela processen och ställer högre krav för att man tror det någonstans kommer gynnas fler klubbar och bedriva en bra verksamhet. Så det blir en utmaning nästa år för många klubbar. Jag tror många kommer slita sitt hår för att försöka nå en rimlig nivå. Liksom man själv att kanske ha en självbild på att man ska vara egentligen i certifieringen.
Så Malmö FF exempelvis kommer inte vara fullskärmiga antagligen?
Nej, men jag tror personligen, det finns 2 klubbar i Sverige just nu som jag tror kanske kan nå en 7-stjärnig nivå. Och det är Malmö och AIK. Kanske. SEF tror inte att de kommer nå dit. Men det är de 2 klubbar som tror att potentialen att lättast nå dit eller tidigast kommer nå till 7 stjärnor. Någon klubb kommer ju nå dit till slut, men sen om det är Malmö och AIK som är första, vi får se. Men jag tror de har störst potential att nå dit. Jag tror vi i Boys ska vara nöjda om vi kan nå 3, kanske 4 på den nya stjärnan. Den nya skalan. Det skulle vara väldigt bra betyg till vår verksamhet i så fall om vi når dit. Det kan bli 2 också. Det kan bli 1. Vi får se. Vi ska avsluta årets certifiering först innan vi sätter oss in i nästa års certifiering. Men det är väldigt mycket kopplat till anställningsgrad och utbildningsnivå på ledarna. Och specialistroller som liksom att verksamheten ska bli bättre på plan för att man ska få bättre resultat sen.
Hur viktigt är det att få många stjärnor?
Jag vet inte, du kan vara verksamhet utan för många stjärnor, men jag tror att det är ett bra mätinstrument att se vad man måste förbättra. Det tror jag absolut att det är. Och någonstans har vi kanske en självbild också. Så, men vi vill ligga på 3-4 för någonstans är en objektiv bedömning som sker av verksamhet. Och då så tror jag liksom att vi vill gärna ha så bra betyg som möjligt. Man är ju tävlingsmänniska. Sen får det inte bli en pappersprodukt heller. Men nya certifieringsförfarandet kommer bli mer omfattande heller. Så att det kommer bli en rättvisa bedömning i den nya certifieringen har varit en av de 10, tror jag i alla fall.
Så du tror på den här idén?
Jag tror absolut på idén. Jag tror absolut. Sen måste jag få min styrelse på att ge mig pengarna så kan jag få nå så många stjärnor jag vill ha också.
Vad siktar du på? 4 stjärnor?
Ja, men jag tror realistiskt är 3, men kan vi nå 4 så ska vi vara väldigt, väldigt nöjda. Och så han var stabil, vi vill inte ha 4 stjärnor med 3 poäng liksom som marginal, utan då ska det vara med lite marginal också. Jag tror att det är osannolikt att vi kommer nå 6 och 7. Det kommer nog aldrig hända.
Varför kan det aldrig hända?
Det kräver alldeles för mycket heltidsanställd personal. Jag tror om vi ska nå 7 stjärnor så ska 16 heltidsanställda bara på akademin.
Och så är det 16?
16.
Okay.
Och då är det i princip 3-4 stycken som har administrativ personal. Resten är fotbollstjänster. Jag tror inte vi kommer ha de resurserna för att nå 16 heltidsanställda. Aldrig ska jag aldrig säga aldrig, men jag tror det kommer ta väldigt lång tid innan vi är dit.
Hur många är heltidsanställda i Boys nu?
På ungdom?
På ungdom.
Antal personer eller i procent, det är väldigt olika.
Nej, du får gärna i båda, nej, men, båda vinklarna.
Nej, men jag är på 100%, Amir på 50%
och Amir Jakirlik, som du
precis. Och sen Simon Kristiansson på 50%. Det är vi som är jobb på ungdom.
Från bröderna Farnerud, Rasmus Lindgren och Jonas Olsson till Rasmus Alm, Armin Gikovic, Jakob Andrika, Patrick Wadike, boys har stolta anor vad gäller talangproduktion här och nu. Vem är den största talangen?
Bortsett de som inte har avtal eller de som har avtal också.
Du får ge två svar där också om du vill.
Ja. Ja, men om vi börjar med bygga för talang, så var på någon föreläsning med Lars Lagerbäck, så han har ju en talang i spel som inte har lyckats. Så någonstans brukar vi utgå från det, så att spel som inte har slagit igenom är också viktigt, så att du måste ta dig igenom det lilla nålsögat också till att börja med. Och det kommer ett väldigt diplomatiskt och tråkigt svar. Jag tycker vi har en väldigt intressant gruppfödd 07-08. Där finns väldigt många intressanta spelare, och så även vår 08-grupp. Det är 13-14-åringarna. Men någonstans är de som har gått in i vår nya utbildningsmodell på ett helt annat sätt. Och vi tycker att de är betydligt längre komna än vad motsvarande kulla var tidigare. Men sen har vi väldigt mycket intressanta spelare som... Men William Ondrejka, Jakob Ondrejkas lillebror, som har fick ett avlagskontrakt just nu. Som har gjort bra matcher i U21. Jag tror väldigt mycket på Alec Brandt Erlandsson fortfarande. Han har haft mycket problem med skador under året. Men var väldigt duktig nere i Hellas Verona. Var så Bologna också att provspela nu under hösten. Och du pratade fortfarande om hans debut mot Motala ibland. Hans fem minuter.
Hans fem minuter mot Motala, ja. Mm. De var glimrande.
Så det där är Elis Brandqvist, som har gjort det bra i U21. Vi har...
Och så är det Elis Brandqvist.
Ja, i har gjort bra i U21.
Inom mitt fält då?
Inom mitt fält eller ytterforward. Lite beroende på hur vi spelar. Sen tycker vi har ett helt gäng. Men vi har lite intressanta spelare i nollsgruppen till, alltså Alice Majors grupp, där vi har några spelare till som ser intressant ut där, och någon till 05 som ser intressant ut, och de som är lite närmare i tiden till att kanske knacka på dörren till A-laget eller U21, så finns en del spelare där. Så det finns, om vi ser liksom i jämna grupper där många kan kanske slå hela vägen, så är vår 07 och 08 grupp där. Jag tror att flera spelare kan gå hela vägen där om vi spelar våra kort rätt närmaste åren framöver.
Du var inne och snuddade på det tidigare, men hur ser akademin ut på flicksidan?
Vi kommer inte ha en akademi på flicksidan på det sättet, utan vi växer organiskt.
Ungdomsverksamheten?
Nej, ungdomsverksamheten är ett bättre ord. Vi har många tjejer som hör av sig. Vi ska ha ett möte nu på onsdag där liksom vi har en hel tjejgrupp som har någon som sökt sig och vill börja hos oss. Vi har sagt att vi behöver lite fler. Så en öppen informationsträff. Det är lite äldre tjejer som är född, som är 13-14 år gamla. Men sen växer vi hela tiden på yngst. Vi valde ju att vi startar på knatteskolan, så jobbar vi underifrån hela vägen. Så att runt 50 tjejer spelar vår verksamhet i dagsläget. Men då är det ju födda 2016 till 2012. Och det är så vi bygger, liksom, att vi bygger organiskt underifrån, att det får växa därifrån.
Det finns spelare som du har jobbat med i Stockholmsklubbarna som kan leva på sin fotboll idag. Kan du nämna några som du har jobbat med innan din tid i Landskrona BoIS?
Nej, men det är ju för att man har jobbat i Vasalund i många år, så passerar ju många spelare därigenom. Sen jobbar jag i Stockholms fotbollsförbund också med distriktsverksamheten. Och där är väl kanske den största stjärnan väl Dejan Kulusevski. Bilal Hussein som har AIK just nu, och Son Berlin som är i U21-landslaget, de två sistnämnda. Så kanske inte lika kända, men de liksom är på väg att slå igenom nu. Hampus Sundell i Djurgården. Spelar också i det laget där. Sen tar vi från tiden i Vasalund. Alexander Milosevic lite granna. Vi är ganska nära ålder, men jag började min tränarkarriär ganska tidigt. Och han var väl 14-15 då. Isak Hien nu som är i Vasalund men utlån från Djurgården. Det är väl liksom de jag kanske kommer på just nu som är på väg att slå igenom. Sen ska jag vara väldigt tydlig med att jag ska inte säga att ta åt mig äran på någon av de här spelarna. Men Martin, jag har kanske påverkat lite granna. Vilket är väldigt kul att följa dem, liksom väldigt unga, till att de nu börjar slå igenom på den stora scenen på riktigt, i alla fall i det ansvar.
Men du har ju varit tränare och nu är du akademichef och du har haft diverse olika roller. Trivs du bäst utanför planen eller trivs du bäst innanför de kritade linjerna?
Nej, men jag trivs väl kanske att ha en kombination mellan det. Jag tror inte att jag kommer vara fotbollstränare. Det är tåget har gått, men jag tror den karriären har gått. Jag tycker det är roligare att styra verksamheten. Däremot gillar jag att vara på plan i lagom dos.
Och det får du vara nu?
Det får vara nu. Liksom, 3 gånger i veckan med 9 är ganska lagom för mig. Då kan jag vara där. Inga matcher som binder upp den på det sättet. Så. Det är, jag tycker, ganska lagom dos. Även fast jag ansvarar för målakterna där som är gamla målakterna i botten. Så kan jag ibland hoppa in om Amir är borta som A-laget eller Simon väg på en utbildning. Så kan jag ta en åldersgrupp och köra där. Vilket jag tycker är alldeles lagom. Och sen hoppa in och ta lite träningar då och då. När det inte regnar, det inte blåser och liksom vindstill och solen skiner. Då är det kul att stå på träningarna ibland.
Och för de lyssnarna som inte hänger med på vad NIO är?
Nationell idrottsutbildning, alltså det är fotbollsprogrammet på gymnasiet.
Har du varit var du målvakt när du själv spelade?
Jag var målvakt när jag spelade. Hade nog kanske något i division 2 som spelade. Men, uppe i Vasunds A-lag en del, någon spelade i division 1 då. Jag satt på bänken någon träningsmatch bara. Närmare så kom det inte. Det var inte riktigt bra. Jag kan inte slänga mot vänster.
Okej, okay, och bara höger.
Kan man slänga mot höger.
Ja, det är ju en nackdel.
Ja, och rätt taskiga fötter har jag också. Det blir bättre på fötter när du blir tränare, när man så kickar och väntar på spelarna när man spelar själv.
Och du slutade i tonåren?
Slutet av 18 skadade mig. Jag hade väl ambition att komma tillbaka. Men för att ha en närhet till fotbollen så hoppade jag in och liksom tog lite tränaruppdrag i Vasalund. Men även i Djurgården också på den tiden. Det var lite knatt i skola, det var lite fotbollskamper. Jag insåg ett, det är roligare, två, jag är mycket bättre på det här än att bli fotbollsspelare. Så på den vägen var det egentligen.
Varför har du riktat in dig på spelarutveckling?
Nej, men jag tycker det är sjukt kul att se liksom, dels att de växer som fotbollsspelare, men också att de växer som människor. Att kunna påverka unga killar, ja, det är främst killars liv då, liksom, till att ta rätt beslut i livet. Och någonstans att det kan klicka, om vi tar i ett lokalt exempel, Alex Brandt, Erlandsson, så vi hade ett ganska tufft samtal sommaren när han var 15. Jag tyckte att han började slänga bort rätt mycket av sin fotboll. Till att ett år senare så började vi prata om att fan, nu är du nära att kanske få träna med A-laget. Någonstans att klicka lite om man ser den processen. Och 3 dagar efter vi pratade nära A-laget så stod han på sin första A-lagsträning. Och sen så gjorde han sin debut 2 månader senare ungefär. Eller det var 6 veckor senare. Så att det är sjukt kul att se när sådana pusselbitar faller på plats. Och det är det som gör att man tar sig hit liksom 7 på morgonen och så kör man fram till 8 på kvällen vissa dagar i veckan. Så. Nej, men det är kul när det händer. Och även liksom människan landar och fotbollsspelaren landar och gasar.
Förra veckan så testades 2 spelare från Karlberg. Osmanen Diawara och Gustav Lindgren som du tränade i Djursholms ungdomslag. Hur ser ditt samarbete ut med A-lagets tränarstab?
Alltså i det här fallet så var det faktiskt av en slump. Billy och Max hade ju fått deras namn på andra håll. Och de frågade mig om jag kände till dem. Ja, jag kände till dem. Jag har ju tränat båda 2. Så liksom startsträckan blev ganska kort när vi kunde bjuda ner dem. Men annars sitter vi väldigt nära del. Och vi sitter vägg i vägg och vi har våra fotbollsgruppsmöten där vi diskuterar olika typer av spelare och där. Jag har någonstans tagit en position, okej, men om vi pratar om högerbacken, har vi en högerback i akademin som är aktuell istället? Och testa innan vi testar honom utifrån. Det är med den rollen jag har i den gruppen, att kunna lyfta fram våra egna spelare framför vi värvar någonting utifrån.
Hur ser ditt avtal ut?
Tills vidare, Sten. Om du har det du undrar.
Ja, det var det jag undrar. Ja. Jag undrar inte om lön och sånt.
Nej, det är Olof Lunds fråga. Tills vidare, Sten.
Vad vill du med din karriär? Du var inne och snuddade på det tidigare.
Nej, men någonstans. Jag trivs väldigt bra när jag spelar boys just nu. Men precis som spelarna så vill ju de till någonting större. Och det har väl också ambitioner. Man skulle kunna enkelt för sig en liten agent som säljer in en till varenda klubb. Jag tror inte på den verksamheten. Jag tror mer på att gör du ett bra jobb så kommer du få erbjudet framöver. Jag har ju tackat lite till Stockholms klubbar som ska komma tillbaka till Stockholm.
Under din tid i boys?
Ja.
Vilka då?
Hammarby kontaktade mig senast i vintras.
I vilken roll då?
En snarlik roll jag har just nu. De har ganska mycket större verksamhet. De har 4 000 barn som behövde ju mer resurser. För att få sin verksamhet att bli spetsigare och bättre.
Varför tackar du nej? Nej,
jag tackar nej med tanke på att jag tycker att vi har precis gått upp i Superettan. Och vill inte liksom avsluta den resan vi har påbörjat. Jag tycker att det finns mer att ge Landskrona boys innan man titta sig på andra alternativ. Vi har mer att kräma ut i vår verksamhet tycker jag. Jag tror att det kommer bli ännu tydligare om vi kan fortsätta vara ett stabilt lag i Superettan eller kanske liksom upp på kanske i Allsvenskan också. då kommer det finnas möjlighet att göra ännu mer roliga saker och få fram ännu fler bra spelare från verksamheten. Det finns ett DNA i klubben att fostra egna spelare som sen går vidare. Och jag är väldigt tacksam att Bill och Max vågar släppa fram unga spelare. Dels på träning men ursätt, men även i liksom helt luften i seriespelet också. Det gör att det är stimulerande att fortsätta jobba här, och då behöver man inte se sig om efter en ny förening. Eller en ny arbetsgivare än, tycker jag inte.
Så som det ser ut just nu så kommer du vara kvar åtminstone nästa säsong också?
Ja, ja, absolut. Det är om inte någon ska komma ett riktigt fett lönekuvert så man går som en legoknäkt man är. Om man går någon annanstans.
Men, du är en legoknäkt alltså?
Nej, det ska jag inte säga. Man får ju väldigt mycket känsla för den klubb man jobbar i. Men som sagt, det är en fri arbetsmarknad i slutändan också. Men det ska vara väldigt mycket till för att jag ska röra på mig från Landskrona BoIS till på överskådlig tid liksom framöver.
I vintras i januari tror jag när man bestämde så anslöt en italiensk tränare till 16-årslaget, Antonio Oxetti. Och spanjoren Adrian Iglesias Fernandez tog över P19-laget i våras någon gång. Och det är en annan italienare i U19-staben också. Det greppet är ganska sällsynt. Varför implementerar ni utländska tränare i akademin?
Nej, men i Antonios fall var det helt enkelt. Han flyttade till Sverige. Hans flickvän är från Helsingborg.
Tränaren i P16?
Då? P16, precis. Han flyttade där och hörde av sig att jag skulle till Sverige och liksom jag vill fortsätta min tränkarriär. Så det var ett ganska naturligt steg att få in honom här i liksom verksamheten. Jag tycker han liksom akklimatiserade sig väldigt, väldigt bra. Sen har vi ju... vi skulle sticka en stol med att i U19 så blev det en omstrukturering väldigt sent. Den 14 december när vi satt på Hotell Skansen i Båstad och firade uppflyttningen så blev vi inkallade till Billy och Max och Michelle och sa att vi vill upp Amir i A-lagsgruppen. Nästa säsong ska vi spela Superettan. Så då ska man ut på sin tränarjakt till U19 med viss kvalifikationsgrad som krävs utifrån SEF och skola och sådana saker. Så att försöka hitta en tränare 10 dagar innan julafton var inte det lättaste. Och då följde på Adrian efter... vi hade en hel del namn ute, liksom, men det var han vi kunde lösa till slut. Som hade den utbildningsgrad som vi eftersträvade och kunde tänka sig att ta jobbet.
Hur har det gått när det snart har gått en hel säsong?
Nej, men det är klart att det finns vissa kulturella skillnader. Det ska vi inte se grund sol med, liksom, men de kommer från mycket större fotbollsländer. Vilka har haft sina utmaningar där. Men sen liksom tycker jag att de har infört en viss typ av kultur att, liksom att träna mer, att träna längre, att bli mer professionella i det man gör varje dag, som man kanske tycker är självklart, men liksom det är lätt att det blir slentrianmässigt när man har samma synsätt, alla går samma utbildningar i svensk fotboll och så vidare. Och så kommer vi två tränare utifrån, en som har en spansk pro-licens och sen en som har sin utbildning från den italienska skolan där det liksom så här, men kan vi vrida och vända lite på de här sakerna eller varför ska vi alltid träna 90 minuter? Vårt U19 tränar så aldrig under 2 timmar. Men det är någonstans att du måste ju träna mer om du ska bli bättre, om man tränar alla lika mycket så blir det svårt till slut. I alla fall på den nivån där liksom volym är ganska viktigt.
Vad ligger rekordet på antal träningsminuter för ett pass i U19?
Ja, men jag tror det längsta U19 har gjort var 5,5 timme. Då börjar de med 1,5 timme video och sen 3 timmar på plan. Det är väl det längst man gjort på en lördag. På schemat stod det 2 timmar. Så de gasade ganska länge den dagen.
Det får vi kalla elitsatsning.
Det får vi kalla elitsatsning, absolut. Men det är ju 19-åriga, de bestämmer själva över sina liv. Och vissa har inte liksom orkat med det heller. Man har sagt att om det är här som krävs så kommer inte jag med på det här. Och vissa har tagit ganska stora steg framåt av det också.
Hur många har slutat under den här säsongen från nu 19?
5-6 stycken kanske. Någon har flyttat och ska plugga och gått ut gymnasiet och så vidare också. Men 5-6 stycken tror jag.
Vill ni som klubb vara så pass hårda mot elittänket även i den att det ändå blir en handfull som...
Nej, men det tror jag nog liksom att... Nej, men det tror jag liksom ska man... taket kan inte vara någon ska bo i A-lag. Utan taket måste vara någonting liksom större, någonting högre upp i liksom fotbollshierarkin när de ska bo i A-lag. Och jag tror att ska man förbereda sig för att ta sig dit så tror jag att du behöver det och liksom vara beredd på att göra de uppoffringarna. Det tror jag.
Det, det var ju provspel i Italien. Det har varit det lite olika länder för era spelare. För ett år sedan så var Camille Jebara nu i A-laget och Jas Johansen, Wilmer Nilgård Johansson och Malik Schreim och bekanta sig med Arezzo, Serie C-klubb. Det är något konkret intresse där? Var det aktuellt med en flytt från någon av spelarna?
Nej, men det fanns ett konkret intresse för Camille. Det fanns det. Inte att vi kom ett kontrakt på bordet. Pandemin slog ju till ordentligt 6 veckor efteråt igen. Och liksom hela Italien stängdes ner, så då rann det ut i sanden. Men det fanns ju ett tydligt intresse från deras sida innan vi åkte, att vi ville gärna gå vidare på det på något sätt. Och sen blev det ingenting på grund av pandemin där.
Och en av de spelarna, Malik Schreim, fick ju lärlingskontrakt när du var färsk i klubben.
Ja.
2 ungdomslandskamper på meritlistan, men har inte figurerat i A-laget.
Nej.
Hur är status på honom idag?
När man kollar liksom, om man pratar om fotbollsutbildning generellt, så är det inte linjär utbildning. Och liksom, det har ju inte varit linjär för liksom Malik heller. Det har upp och ner. Han har varit lite skador och sådana saker. Men någonstans skulle han behöva landa kanske lite mer i sig själv. I att liksom ta instruktionerna. Han har en väldigt hög högsta nivå fortfarande. Men har haft lite svårt att akklimatisera sig till A-lagsverksamheten han har varit där och tränat. Så han får stå lite mer på tillväxt ett tag framöver och se vad vi landar i. Men det finns väldigt mycket fotboll i den killen, som vi hoppas att någon gång att det släpper. Och vi pratade innan liksom, att ibland släpper för spelare bra som tar med steget. Men just nu på tillväxt framöver hoppas att han tar nästa steg inom kort.
Alec Brandt Erlandsson som du har nämnt och Andy Signolaro har bekantat sig med Serie A-klubben Hellas Verona. Och Alec Brandt Erlandsson var också i Bologna nämnde du. Berätta, det är större klubbar än Arezzo i Serie C.
Vi ska vara väldigt ärliga. Andy hade inget avtal med oss. Så Andy har faktiskt valt att flytta till Italien. Och spela med deras primavera-lag. Så där är vi just nu. Han spelar på ett amatörskontrakt. Så det finns ju inget utbildningsbidrag i dagsläget att hämta hem.
Och Verona alltså?
I Verona. Och det är alltid en risk med att man tar dit okontrakterade spelare. Att man kan faktiskt hamna där. Att de väljer att spela amatörfotboll där på deras ungdomsnivå. Och i Alex fall så finns det väl ett löst intresse från Bolognas sida, men vi får se om det kommer någonting på bordet. Han har ändå ett avtal med oss, så vi får då får köpa ut han i så fall om de är intresserade.
När var Brandt Erlandsson i Bologna?
Kvart en månad sedan kanske. 6 veckor sedan. Och där är nere i 10 dagar.
Hur är intresset generellt sett för honom bland andra klubbar?
I Sverige finns det inte stort intresse. De vet om ett kontrakt, så ska man köpa loss en ung spelare. Så det är mitt intresse ganska lågt. Han har haft problem med mycket skador och sånt under hela våren egentligen. Så jag hoppas att han kan få en skadefri höst nu och sen liksom få fortsätta växla upp och börja träna med Malå. Han har gjort väldigt många bra matcher i U21 tycker jag nu under hösten. Mot Värnamo borta så tycker jag gör väldigt bra matcher där.
Hur resonerar ni kring Andy Signolaro? När ni tog honom på provspelet och inte hade honom på kontrakt och när det sen blev aktuellt med flytt som dessutom verkställdes.
Ja, men någonstans får vi se vart står vi i näringskedjan fotbollsmässigt. Om inbjudan ges till killarna att testa i en större fotbollsmiljö, så tycker vi att killarna ska få chans att göra det. Det är väl absolut viktigast. Vi måste förstå att vi är inte störst i fotbollsvärlden på långa vägar. Vi vill bara kolla på Newcastle nu. Att det är lite skillnad på hur mycket pengar som finns i klubbarna. Och då tycker jag att killarna ska få en ärlig chans. Sen är det ju upp till oss att argumentera för de här spelarna. Sig varför Erland ska boys ett bättre alternativ. I många fall så lyckas vi. Att de stannar kvar här och tycker att det är ett bättre alternativ här. Men i Andys fall så kände han att han vill testa. Och få förutsättningar att spela i Italien där. Det är liksom resursen är helt annorlunda. Och kan lägga helt andra möjligheter på fotbollen där nere. Vad kan man göra i Sverige?
Vill ni behålla?
Ja, vi vill bara, absolut. Men samtidigt vill vi inte så vägen heller, för om man ändå vill gå vidare och testa någonting annat, speciellt när vi inte har avtal med han heller. Men det är en chans att träna en spelare som är okontrakterad, så är det alltid.
Vad är det för typ av spelare för de som inte har koll?
Andy är väl en väldigt skicklig spelare en mot en. Och väldigt duktig en mot en och liksom attackerar liksom motståndarens backlinje. Det är väldigt skicklig som en offensiv mittfältare.
Erbjuder ni honom kontrakt?
Nej.
I samband med Andy Signolaro och Alec Brandt Erlandssons provspel i Hellas Verona i maj, så sa du att Landskrona BoIS vill bli en mer säljande förening.
Mm.
Och ni hoppades på en permanent övergång.
Mm.
Det hör man inte varje dag från akademichefer. Då handlar det väl snarare om att lyfta, alltså snack om att lyfta upp spelarna i det egna A-laget.
Ja, men någonstans får vi se så att om vi pratar liksom pengar i fotbollseuropa så är det betydligt mer pengar för liksom, man säljer unga spelare på potentialen kanske spelare som är färdigt till A-laget. Det är klart att vi önskar att spelarna ska gå upp i vårt A-lag och sen därifrån få ett skyltfönster och sen säljas därifrån, men det är inte alla som går den vägen. Och sen så vi får inte glömma bort att det finns många fotbollsklubbar i världen som kan erbjuda en resursstarkare miljö än vad Landskrona BoIS kan erbjuda. Och så kan köpa spelare ungt och liksom tidigt. Så det är klart att kommer det bud så kommer vi lyssna på dem. Sen kanske inte alltid vi tackar ja till dem om vi tycker att det är skärligt. Men är det och det är spelarens vilja att faktiskt lämna så ska vi försöka hitta lösningar för de spelarna.
Kanon. Tack så mycket.
Tack.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.